Ja, man hade bara kunnat lovsjunga hur länge som helst. Det är så kul att vara här. Evelina Svernedal heter jag. För om det är någon som inte känner mig, jag har sagt mitt namn 2 gånger här framme redan, tror jag. Hoppas ni har märkt att ni är här på en fredag och att vi har ungdomsmöte ikväll. Så kul att få starta den här församlingshelgen med er. Jag är så taggad på den här helgen. Vi sjöng precis den här sången, Helhjärtad är jag din. Och det är det som vi har satt som tema för den här helgen. Och det är någonting som har förföljt mig ett tag. Det är liksom ett ord som Gud har påmint mig om mycket under det senaste året. Och vi sjunger den här sången, Helhjärtad är jag din. Och det är liksom ett uttryck som vi använder ibland. Att liksom, hon gick in i det där med hela hjärtat, eller han gav allt liksom. Och det är det som det handlar om, att vara helhjärtad. Det betyder att liksom inte hålla någonting tillbaka, utan att ge. Att vara där, inte halvt, inte ibland, utan liksom helhjärtat. Med hela hjärtat. Och jag tänker mycket på liksom, som ett barn som springer fram till sin förälder, som bara liksom kastar sig efter dem. Det är liksom, det finns ingenting, man håller inte tillbaka någonting, utan man bara springer rakt in i sin förälders famn, eller hur? Min dotter Miriam springer ofta fram till mig och bara liksom förväntar sig att jag ska fånga henne oavsett. Hon kan hoppa från så här 4:e trappsteget och hon litar på att jag tar emot. Det är inte perfekt, men det är liksom äkta och det är på riktigt. Man ger allt. Och jag tror att det är precis så här som Gud vill att vi ska komma till honom. Med hela våra hjärtan. Inte bara liksom på fredagar eller på söndagar eller ibland. Utan hela tiden. Med allt som vi är. Och grejen är att det här är ingen ny grej. Det är inget trendigt uttryck som kommer den här sången till exempel. Utan att leva helhjärtat för Gud, det går liksom way, way back. Och som ni ser så har jag ingen presentation idag. Och jag hoppas att det är många som har med sig sina biblar. För det här är en grej som vi vill göra på Ena Kung. Att vi peppar alla att ta med sig Bibeln varje fredag. För vi kommer läsa mycket från den här idag, ikväll. Och vi ska ta oss hela vägen tillbaka till 5:e Mosebok. Ska vi se. Jag har liksom försökt lägga in en röd tråd i min bibel. Ska vi se om jag lyckas. Redan då så kallade Gud sitt folk att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sin själ. För jag vet inte om ni kanske kommer ihåg det, men, eller om ni har läst bibeln. Men det finns ett folk som är slavar i Egypten som blir befriade av Gud. Och när de är på väg mot det nya landet som Gud har lovat till dem. Då så säger han det här till Mose. Så slå upp 5:e Mosebok 6. Så kommer jag läsa från vers 4. Hör Israel. Herren vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Och av hela din kraft. Dessa ord. Som jag idag ger dig befallning om. Ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen. Och när du lägger dig. Och när du stiger upp. När är det? Det är liksom hela tiden. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna till ditt hus. Och i dina portar. Det verkar som att Gud tycker att det här är väldigt viktigt, eller hur? De skulle liksom inte bara göra det när de tillbad Gud. Utan Gud säger alltså, ni ska bära min kärlek överallt. Överallt där ni är. I hemmen, när ni är på väg, i vardagen. Så det är det här som jag tänker att Gud börjar med att kalla sitt folk till att vara helhjärtade. Det börjar liksom inte när de skulle tillbe honom, utan det började i hjärtat. I hemmet. I livet. Och lite längre fram i 5:e Mosebok 10:12. För att det händer ju massa dåliga grejer och sådär. Och folket är lite olydiga. Men då, så får de nya budord, eller hur? Och då så säger Gud igen i 5:e Mosebok. Nu är vi kapitel 10, vers 12. Och nu Israel, Vad begär Herren din Gud av dig annat än att du ska frukta din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, står det där. Gud har gett dem nya stentavlor efter att de gamla har krossats. Det är alltså en ny början, ett nytt förbund. Och då börjar han med det här igen. För jag tror att Gud tycker att det här är så viktigt. Och nu börjar jag way, way back. Men jag ska ta oss till nu också. För han vill fortfarande detsamma. Han vill fortfarande ha våra hjärtan. Gud vill inte bara ha deras lydnad. Han vill ha deras kärlek. Och när Jesus kommer långt senare, så frågar de Jesus, vad är det allra viktigaste? Om man vill kan man slå upp Matteus 22. För han svarar med just de här orden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Han drar det lite längre. Och sen så säger han, detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och här så upprepar Jesus inte bara lagen. Han fördjupar den. Han säger, det här är grunden för allt. Det är här livet börjar. Och det handlar liksom inte om att göra mer för Gud. Utan att svara på hans kärlek. För han har ju älskat oss först. Och han vill att vi ska älska honom tillbaka. Och nu så vet ju vi att Gud skriver inte längre sina bud på stentavlor, utan han skriver det på våra hjärtan med sin helige ande. Och tror du på Jesus, då har den helige ande flyttat in i dig. Och då så har Gud börjat skriva sin lag på ditt hjärta. Och det här, hörni, det är det här som är hans lag. Han ger oss sin helige ande för att vi ska kunna leva helhjärtat. För vi har ingen Gud som förväntar oss att vi ska älska honom först. Utan han har redan älskat oss och vi får svara. Han har redan gjort allt. Det var Gud som tog initiativet till att vara med oss. Han skapade oss för att han ville vara med oss. Han sträckte ut sin hand till oss. Det var han som själv valde att födas som människa och ge sitt liv för oss. Och det här, liksom det helhjärtade livet, det får börja i frälsningen. Det får bekräftas när vi döper oss. Och sen så får det här fortsätta i den dagliga omvändelsen. För vet ni vad? Vi måste fortsätta leva vår frälsning varje dag. Det är ingenting som man bara, om man har räckt upp handen en gång. Utan vi får leva i vår frälsning varje dag. Vi får påminna oss om vårt dop varje dag. Och vi får leva i omvändelse varje dag. Vi väljer Gud varje dag. Och här vill jag stanna upp lite grann vid det här ordet omvändelse. För att ibland så är det som att vi misstolkar det. Och tänker att det handlar om skam. Att det handlar om en Gud som pekar ett finger. Du har gjort fel. Någon som har känt så någon gång. Jag har känt så någon gång. Men han vill inte att vi ska känna skuld och skam. Utan omvändelse, det handlar om riktning. Jag har visat den här bilden förut. Men Gud är ju liksom alltid vänd mot oss. Han älskar oss. Han vill vara med oss. Han är liksom så här, kom och häng med mig. Och så är det ju vi som byter riktning och liksom har massa andra fokus. Och håller på med massa andra saker. Och så är Gud där borta. Och han vill vara med oss. Omvändelse handlar inte om att han pekar på vad som är fel. Utan att jag får vända mig mot Jesus igen. Det är liksom inte att se ner, utan det är att lyfta blicken. Omvändelse, det är inte Guds sätt att krossa oss, utan det är hans sätt att kalla oss tillbaka till sitt hjärta. Det står så här i Lukas 9:23. Om du vill få med dig någonting från den här predikan, så vill jag att det är Lukas en väldigt bra grej att få med sig. För där står det så här. Om någon vill följa mig, så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Helhjärtad tro, det handlar liksom inte om att vara felfri, utan att fortsätta vända sig i våra misstag. Och vi får vända oss mot honom som redan har sitt ansikte vänt mot oss, eller hur? Vi ber ju den välsignelsen i stort sett varje söndag. Herren vände sitt ansikte till dig. Hans ansikte är alltid vänt till dig. Men vi fastnar så lätt i den här skulden och skammen och tron om att Gud inte vill ha oss. Och det är en stor fet lögn. Gud vill alltid ha dig. Gud vill alltid vara med dig. Gud vill alltid att du ska vända dig mot honom. Och det behöver inte vara värsta stora grejen varje gång. Det kan vara att du bara säger, Jesus, här är jag. Eller bara öppna den här bibeln som du kanske inte öppnat på ett tag. Omvändelse, det är liksom inte ett bevis på våran svaghet, utan ett uttryck för våran kärlek. Där vi får säga, Gud, jag vill leva vänd mot dig. Och det är det som jag tänker det här helhjärtat handlar om. Ikväll så ska jag predika ju just nu. Men vi ska också få höra en berättelse om hur Gud kallar oss att leva helhjärtad. Hur han liksom utmanar oss att sätta honom först i det lilla och i det stora. Så jag vill att vi ska välkomna fram Elissa som ska få berätta ett vittnesbörd för oss.
Hallå, hallå allihopa. Jag brukar väldigt sällan stå på den här sidan av publiken, så det är lite spännande. För er som inte känner mig, det är några stycken, framförallt ungdomar. Ni som har varit här ett tag känner nog mig, det är svårt att missa mig. Elissa heter jag och jag har varit medlem i den här kyrkan sedan jag var 15, där jag konfirmerade mig här. Och sen kände jag, jag stannar nog ett tag till. Och här är vi, nästan 15 år senare. Ja, jag kommer ursprungligen från en kristen familj, men vi var inte så praktiserande. Jag har aldrig besökt en kyrka som barn om det inte var min farbrors. Jag har inte läst Bibeln. Vi läste väl barnbibeln någon gång när vi var små på arabiska. Kan man inte ihåg den idag. Men mina föräldrar har alltid varit troende. Det har alltid varit så här, Jesus, vi följer Jesus, vi är kristna. Och vi har alltid varit väldigt stolta över det. Så när jag konfirmerade mig var egentligen min första riktiga egna kontakt med Jesus. Och sen fick jag gå upp på Chili och jag fick vara ledare på Smile. Och det var ju fantastiskt. Så det är liksom, jag tog emot Jesus mer och mer på det sättet. Och sen så hände lite saker i livet och jag blev väldigt arg på Gud. Så jag vände mig bort från honom väldigt mycket och var så här, nej, jag vill inte prata med dig. Jag är jättearg på dig, du gjorde fel typ. Vilket vi vet att han inte gör, men jag tyckte det. Så senare kände jag ändå att det var någon som fattades i mitt liv. Och det var ju Gud. Så jag kom tillbaka till kyrkan lite grann. Och som vanligt så välkomnades man med en väldigt öppen famn här. Ja, det var lite kort bakgrund om varför jag står här idag. Egentligen ingen märkvärdig, ingen skillnad från er alls. Men på senaste tiden så kände jag att det var något som fattades. Det var något som gnagde, inte fattades, gnagde i mig. Och det var ju den heliga anden som petade på mig och bara sa, hallå, hallå, du behöver spendera mer tid med mig. Och jag var så här, jag har inte tid med det nu, jag har jättemycket jag måste göra, jag har det här och det här och det här. Men sen en dag satt jag i min bil, hade hämtat mina barn från skola och förskola. Ja, jag har barn i skolan, tror det. Och vi var på väg hem och då spelades en låt som heter Dusty Bibles. Jag vet inte om ni har hört den, men det finns en mening i den låten som går, we got dust on our Bibles, but brand new iPhones, and we wonder why we feel this way. Som då betyder att vi prioriterar våra telefoner och sociala medier och allt skit. Och sen så undrar vi varför vi mår så dåligt när vi har svaret. Nu tar jag Evelinas här. Svaret är liksom här. Här har vi det. Men den sitter och samlar damm istället för att vi fokuserar på annat. Jag har hört den flera gånger men den här gången kändes det så här. Aj, det kändes liksom. Men ja, sen så var man mamma som var lite upptagen. Sen kommer vi hem och så gör jag lite hushållssysslor. Och då dammar jag. Och då plockar jag upp min bibel som har stått där och samlat damm. Och för att damma av den. Och jag kände, åh okej, nu var den här gnagandet igen. Så jag sätter mig, jag släpper dammbippan. Ja, skitsamma, det här får vänta. Oj, får man inte säga så i kyrkan kanske. Strunt samma! Så jag lade bort dammbippan, tog min bibel, satte mig på min säng. Och sen så kollade jag bara på de här noteringarna jag hade gjort i bibeln på Chili. För nästan 15 år sedan. Så jag läste igenom dem, kollade på dem och jag bara kände, okej, nu är det här tydligt att Jesus vill att jag ska läsa det här, så nu läser vi. Jag började Galaterbrevet och det var första brevet i Bibeln som jag har läst ut från start till slut. Och sen har jag fortsatt. Och jag bara kände så här, okej, jag behöver göra mer. Gud har kallat mig till att göra mer, men jag har inte tid. Då plockade jag upp den här boken. Jag fick den här boken av en kompis. Den heter Ditt gudgivna syfte. Och jag läser då, nu ska vi se, jag kan ta fram den lite kort. Jag läser, när det kom på det och överlät sig till det syftet och upptäckte att Gud blev deras samarbetspartner så förundrade på förunderliga sätt. På Dream Center ser vi Gud göra mirakel hela tiden. Mirakel blev möjliga tack vare vanliga människor som du och jag. Och jag blev så här, okej, det här börjar så här, hit too close to home, men vi läser på. Och så säger de sen, ibland utmanar människor det påstående och säger, jag kan inte göra något stort, jag har ingen utbildning. Eller det är kaos i mitt liv, jag har blivit fysiskt eller känslomässigt kränkt. Och jag är inte tillräckligt stark för att hjälpa andra. Jag kan nätt och jämnt hjälpa mig själv. Och jag var så här, okej, jag är ju lite upptagen nu, jag har liksom annat jag måste göra. Och då så kommer det, jag har mycket att göra just nu. Jag bara, okej. Jag uppfostrar mina barn. Jag bara, okej, nu tar vi det lugnt här. Försöker få det att gå ihop ekonomiskt. Ta hand om min äkta hälft. Happily married sedan 10 år tillbaka. Och jag har faktiskt varken tid eller energi att förändra världen. Och jag var så här, okej, ja, det här var ju väldigt mycket det jag tycker, det jag känner och där jag är i livet just nu. Men då kom det till, vad heter det, nästa. Det han säger. Då svarar han med, kanske blir du stött nu. Men sådana ursäkter är faktiskt ett uttryck för arrogans. Är jag arrogant? Nej, det vill jag inte vara. Sådana uttalanden visar på att du lever i en av två vanföreställningar. Jag bara, okej. Antingen är du fixerad enbart vid vad du kan göra i egen kraft. Alltså inte med Guds hjälp, utan du tror att du är bättre än honom. Eller också tror du att det enda sättet att få ut maximalt av livet är att fokusera på och ta hand om dig själv. Alltså inte andra, vilket är motsatsen till vad de predikar om i Bibeln. Om du säger så, visar det att du tror att ett framgångsrikt liv bara handlar om vad du ser hos dig själv. Och vad du kan göra med dina naturliga talanger och förmågor när du själv känner dig redo för att göra någonting stort. Så när jag läste det här, jag var så här, okej, Gud, I get your point. Så det jag gjorde var att jag ringde Evelina. Hon svarade inte, men jag ringde henne i alla fall. Sen träffade jag henne i kyrkan och sa, okej, vart vill du ha mig? För hon har bett mig om hjälp i kyrkan några gånger och jag har svarat, jag har inte tid. Så jag var så här, okej, Gud, I get your point. Så Gud ringde, jag svarade. Evelina gjorde inte det, men jag gjorde. Och sen så när jag kom till kyrkan så sa hon, vi behöver hjälp på fredagar. Och jag bara, bet, I'm there. Så jag har inte tid egentligen, men jag skapar tiden. För när Gud ringer, då svarar man. Tack.
Tack, Elisa. Alltså Gud utmanar oss att ta nya steg tillsammans med honom. Och han kommer ge dig möjligheter att göra det genom hela ditt liv. Och jag tycker att det här var så bra exempel där den helige ande liksom fick leda Elisa genom olika saker. För vi behöver ibland en liten utmaning för att levla upp i våran tro. Så att det inte stannar med frälsningen eller dopet, utan att Gud fortsätter ge oss möjlighet att följa honom. Och då är det så lätt att tänka att det bara handlar om mig. Eller hur? Jag ska följa Gud. Men nu är vi ju på en församlingshelg. Och när vi tar helhjärtade steg tillsammans, då händer någonting ännu mer. Då blir församlingen också levande. Det står så här i första Korinthierbrevet 12 och 14. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Vi hör ihop. Vi är massa olika delar av samma kropp. Och alla behövs. Och visste ni att vi som församling, vi har faktiskt en jättebra vision som visar väldigt mycket på det här. Jag tänkte läsa den nu. Jag kommer snart gå ner för landning. Men i våran vision som församling så står det så här. Vi vill vara en församling av människor helt överlåtna till Kristus. Helt överlåtna till Kristus. Hängivna varandra och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av många fler. Visst är det bra? Och det är liksom inte någonting som vi bara har bestämt på ett möte. Det här är vilka vi är tillsammans och vilka vi vill vara tillsammans. Och det är ju vår, i sig liksom ett rop i Guds hjärta. En kallelse till oss alla att leva helhjärtade. Inte bara som individer utan som kropp. Och att det också får spilla över på människor som finns runt omkring oss. Och jag ska som sagt alldeles strax gå ner för landning så lovsångsteamet kan komma upp. Men jag tror att Gud har sin hand utsträckt mot dig. Han tvingar ingen, han bjuder in. Och du kanske känner dig trött. Du kanske tycker, har det här ungdomsmötet hållit på väldigt länge just nu? Du kanske tvivlar. Du kanske känner som Elissa. Du kanske är arg på Gud. Du kanske känner dig missförstådd. Eller så kanske du längtar efter att få leva helhjärtat. Men ikväll så tror jag att Jesus säger till oss. Jag vill ha hela ditt hjärta. Jag vill ha hela dig. I Jakobsbrevet 4 och 8 så står det så här. Närma er Gud så ska han närma sig er. Och det är det som vi ska få göra nu. Vi ska närma oss Gud i lovsång. Och så tror vi att han får närma sig oss. Men först så vill jag bara dela med mig av ett av mina favoritställen i Bibeln som jag kommer tillbaka till hela tiden. För det handlar så mycket om det här. Det är i slutet av Johannes evangelium. Jesus har uppstått. Hans lärjungar har fiskat hela natten. Kanske några som känner igen storyn. De har inte fått någon fisk. Och så plötsligt så står han där på stranden. Han har gjort upp en eld. Han har lagt fram bröd. Han har lagt fram fisk. Och så har vi Petrus. Jag kan nästan se honom framför mig när han sitter där vid elden. Han är trött. Han är tyst. Han är fylld av skuld. För han har förnekat Jesus 3 gånger. Alltså det svider hårt. Han som hade lovat att han inte skulle göra det. Och så möter han blicken hos han som han har svikit. Och då hade Jesus kunnat säga, varför svek du mig? Men det gör han inte. Utan Jesus frågar, Petrus, älskar du mig? Och han gör det 3 gånger. Och för varje gång som Petrus svarar så säger Jesus hans kallelse. Och sen så säger han, följ mig. Och jag tror att Jesus ställer samma fråga till oss ikväll. Han säger inte till dig, har du gjort allt rätt? Har du läst Bibeln varje dag? Har du bett till mig varje dag? Utan Jesus säger, älskar du mig? Och det är det här som är i helhjärtade livet. Att älska honom även mitt i våra misslyckanden. Även mitt när vi har gjort vårt största svek. Att fortsätta säga, ja Herre, du vet att jag har dig kär. För att livet kommer att skita sig. Vi kommer göra fel. Och då får vi fortsätta svara när Jesus frågar, älskar du mig? Ja Herre, du vet att jag har dig kär. Och jag skulle vilja att du har med dig den här bilden under den här helgen. Om en Gud som fortsätter sträcka ut sin hand mot dig. För det är det här som det handlar om, att leva helhjärtat för Jesus. Om du vill ta det här steget ikväll eller fortsätta ta det här steget ikväll så får du gärna vara med i tillbedjan. Var med i förbönen. Vi kommer vara några stycken som finns här. För ibland behöver man be tillsammans. Eller bara stå upp och liksom säga med ditt hjärta, Jesus, jag vill leva helhjärtat för dig. mitt hjärta är ditt. Det handlar inte om perfektion. Det handlar om överlåtelse. Det handlar om kärlek. Och att få svara på Jesus fråga med ditt liv. Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär. Jag tänker att vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är en Gud som älskar oss. Tack för att du är en Gud som har valt oss. Som väljer att älska oss genom allt. Tack Herre för att du har en plan med var och en av oss. Att du har en relation med var och en av oss. Tack för att du har en kallelse för vår församling. För att du har en tanke. För att du är den som leder. Och Herre, hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att svara när du kallar oss. Hjälp oss att vända oss till dig när vi står mitt i vår mörkaste och tuffaste tid. Tack att du är här.